Tack Jesus. Vi fortsätter att be lite grann. Visst är det underbart att få tillbe Gud. Alltså man känner hela atmosfären. Det kommer en sån frid, det kommer en sån ro. Det är så välsignat. Fader i himlen, vi tackar dig för att vi får ha gudstjänst. Vi tackar dig att vi har fått bli frälsta, Herre. Vi tackar dig, Herre Jesus, att vi har fått möta dig, Jesus. Att du har renat oss ifrån våra synder och att du har gett oss evigt liv, Herre Jesus. Tack Jesus att vi aldrig behöver frukta något ont, för vi vet att har vi tagit emot dig som vår Herre och frälsare, så får vi komma till himlen den dagen som vi är färdiga här nere, eller den dagen du kommer tillbaka. Och jag vill på ett särskilt sätt välkomna dig, heliga ande, att ta över den här gudstjänsten. Vi bjuder in dig, helige ande. Och vi välkomnar dig att verka i den här gudstjänsten, att tala till oss, att röra vid oss. För du vill det. Du är satt. Sen Jesus lämnade jorden så kom du istället för att vara vår hjälpare 24 timmar om dygnet, Herre Jesus. Vi tackar dig helige ande för denna nåd och detta privilegium. Vi tackar dig helige ande för din milda, ljuvliga personlighet. Och vi ber helige ande att du ska möta varje behov som finns här idag på ett fantastiskt sätt. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Det är fantastiskt, den heliga ande. Alltså, jag vet inte hur det är med dig, men den heliga ande är lite lätt att ignorera. Man tror på honom, man vet att han finns där, man har upplevt honom. Men i vardagen så är, ja, man tänker inte på att han är där vid en sida hela tiden. Alltså om man sätter sig in själv i situationen att jag har ett uppdrag, jag ska gå bredvid den här personen och vara dens hjälp. Och så ser den mig inte, bara någon gång ibland. Måste vara väldigt, väldigt jobbigt. Men den heliga ande är mild och gentlig. Men det är det som vi ska belysa lite grann här idag som Herren har på ett fantastiskt sätt visat mig. Jag läser en bok av pastor John Gishaw som handlar om kristna företagare. Men det talar, man kan omsätta det även i det vardagliga kristna livet. Så vi ska läsa vi ska gå till Johannes evangelium kapitel 14 och 16. Och om du har Bibeln med dig får du gärna följa med, annars så kommer det nog där, tror jag. Och då står det så här. Och jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Så alltså, här säger Jesus att han ska be fadern och ge oss en annan hjälpare. Jesus visste det. Vi klarar oss inte utan hjälp. Har du märkt det? Jag har märkt det. Vi klarar oss inte utan hjälp. Vi behöver en hjälpare vid vår sida. Jag ska ta och öppna den här istället så att jag ser. Det är så tekniskt nu för tiden. Allt är på plattor och telefoner. Ett ögonblick. Ska vi se. Och sen så går vi vidare ner till kapitel 18. Där det står... Där har vi 18. Nej. Förlåt mig. Jag är i fel evangelium. Ett ögonblick. Johannes rätt. Johannes 16 och... Johannes 14. Ursäkta mig. Nu ska vi snart få ordning på det här. Johannes 14 och 18. 18. Där står det, jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma. Ja, det läste vi. Då går vi vidare till 26. Men hjälparen, den heliga ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Det tycker jag är ett väldigt, vi hamnar ju alla i situationer i vardagen där vi inte riktigt vet hur vi ska göra. Det är både det andliga livet och det vardagliga livet. Och då säger Jesus att hjälparen, den heliga ande som Gud ska sända i Jesu namn, han ska lära oss allt. Och det är inte bara andliga saker. Det är inte bara hur man växer som kristen, utan han ska lära oss allt inom allt. Alltså allt innefattar ju allt. Liksom, så. Han är vår hjälpare och han vill lära dig och mig i vardagen. Och sen så går vi till Johannes 16 och 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Alltså, det är mycket spekulationer och diskussioner både i media och i kristen media idag. Det är massa, alltså vi har ett informationsflöde som är omänskligt, skulle jag vilja säga. Det bara kommer massa information. Och i detta sorl så har du och jag möjlighet att höra vad anden säger. För att allt som står i världen idag, allt som går ut på God Channel, kanal 10 och allt vad de nu heter, är inte alltid rätt. Är inte alltid i rätt tid. Det kan vara rätt, men det är inte rätt tid. Och mitt i allt detta sorl och flöde, så måste vi höra, vad säger den helige ande? Vad säger den heliga ande om mitt liv och min situation? Vad säger den heliga ande om Guds folk? Om den tid vi lever i? Och så vidare. För annars så tappar vi fokus. Annars kör vi vilse. Ta bara det här exemplet förra året. De här fyra månaderna. Röda månaderna. Fyra röda månaderna. Det var liksom, vad händer? Går jorden under? Kommer Jesus tillbaka? Alltså kristenheten var över hela världen. Jag vet en man, han lämnade sin familj här i Malmö och åkte till Israel och väntade för att Jesus kommer tillbaka. Det är de lägena som vi måste... Vad säger anden? Vad säger anden om den här situationen? Och vara väldigt försiktiga med att tala ut saker sådär bara... Ja, men nu händer det. Utan vad säger anden? Och här kan vi... Här finns det mycket... Och lära. Är du en problemlösare? Är du en sån här person som när det kommer ett problem så direkt börjar du fundera på hur du ska lösa det? Jag kan nog lova att vi är det allihopa, mer eller mindre. Det är så oerhört lätt att fixa själv. Det är några frågor jag har här. Är du en person som så fort något uppstår börjar fundera ut lösningen på problemet? Är du en person som går och bekymrar dig över hur saker och ting ska bli? Jag är en sån person. Jag är proffs på att bekymra mig. Jag är jätteduktig på det. Jag är bäst, tror jag. Och fundera, och liksom, hur blir det här då? Och jag vill gärna ha planen klar 5 år framåt i tiden. Så vill jag ha agendan säker. Så att jag vet att så här blir det. Och det har vi ju alla insett. Att vi kan inte förutspå vare sig framtid eller någonting. Men det är så lätt. Alltså man fixar och man trixar. Och man försöker lösa. Alltså hur många har gjort så här? Det här är också, jag har blivit bättre, men jag var väldigt duktig på det. Alltså man hamnar i en situation och så vet man, för man har blivit lärd. Nu ska jag be och fråga Herren. Och under tiden du ber så funderar andra halvan av hjärnan på hur vi ska ordna det här. Är det någon som har varit med om detta någon gång? Så, ja, skönt, jag är inte ensam. Men alltså man gör det man har blivit lärd. Jag hörde en väldigt rolig berättelse. Det var en pastor som fick en kallelse. Han var en pastor i en liten församling på landsbygden i USA. Och så fick han en kallelse att ta över en stor församling inne i någon av städerna. Och han sa till sin fru, gå och fråga Gud så går jag och packar. Han var inte alls intresserad att höra vad Gud ville. Han ville vara till den här stora församlingen. Och då har vi liksom missat lite grann. Och då är det så här. Den helige ande. När du och jag tar emot Jesus. När vi blir andedöpta. Från den stunden så har vi den helige ande vid vår sida. Våran hjälpare. Det grekiska ordet för hjälpare är parakletos. Och det betyder någon vid sidan av mig som är kallad att hjälpa. Lägg det på minnet. Hjälpare på grekiska betyder, av parakletos då, någon vid sidan av mig som är kallad att hjälpa. Den helige andes enda uppgift här på jorden är att hjälpa sitt folk. Naturligtvis så får människor omvända sig och göra under dem. Absolut, men alltså, det hänger ihop. Men hans primära uppgift som Gud har sagt, du ska hjälpa den här människan. Och här är det då, ja, men jag får ingen hjälp. Jag hör honom inte ens. Nej. Vi kommer till det. Vi människor är så vana vid att inte höra från Gud. Vi är så vana vid, alltså människans natur är, kan själv. Det börjar i barnen, det börjar väldigt tidigt. Nej är ett väldigt vanligt ord hos barn. Och kan själv eller vill inte. Alltså det finns i vår natur. Kan inte göra så mycket åt det. Mer än att låta den Guds ande förändra detta. Men hur då? Jo, vi måste träna. Vi måste träna oss i att höra. Och jag har börjat att träna mig varje dag. Att precis som jag har en kollega eller min fru eller en vän eller vem den är vid min sida. Så har jag sinnet vänt mot den helige ande. Har jag gemenskap med den helige ande. Och då är det inte gemenskap, hjälp mig med det och hjälp mig med det och jag ber för den och jag hjälper mig med det och jag vill det. Utan hur är det idag, helige ande, har du det bra? Ja, men hjälp, vad löjlig du är. Ja, det är sant. Och jag tänker fortsätta vara löjlig. För det är den gemenskapen som Guds ande vill ha med oss. Hur mår du, helige ande, haft en bra dag? Men så kan man väl inte säga, det gick jättebra för jag sa det just. Den helige ande vill ha en gemenskap med dig och mig. Precis som vi umgås med varandra. Han väntar. För det är så här. Varför hör vi inte alltid den helige ande? Nej, för vi pratar inte med honom. Om du tänker att du är ett sammanhang. Och så bara människor fullständigt ignorerar dig. Pratar inte med dig. Och så helt plötsligt så händer någonting. Då kommer de till dig. Kan du hjälpa mig med detta? Varför i hela världen ska jag hjälpa dig? Det blir ju vår spontana känsla, va? Lite grann. Alltså, om jag inte duger annars, varför duger jag nu? Nu är en helig ande av mycket högre karaktär. Så att han är inte sån. Men lite grann är det så. Den helige ande har känslor. Den helige ande blir sårad. Och om vi inte värdar honom och respekterar honom och bjuder in honom i våra liv jämt, så är det så här att han kommer inte att svara med en gång när det passar oss. För gemenskap är en ömsesidig givande och tagande. Alltså en människa som du har en tät gemenskap, en som du är väldigt god vän med, det är så här, ringer en främling mitt i natten och säger jag behöver hjälp, så är du inte lika snabb att hjälpa den som om din bästa vän ringer dig. Du släpper allt. Alltså jag har några bästa vänner, jag har massa kompisar, men jag har några bästa vänner i livet. Och det är så här, när de ringer, då släpper jag allt. Jag bara, det spelar ingen roll nästan. Alltså vissa saker kan man ju kanske inte lösa. Men i den mån det går, jag släpper allt och bara löser det. För att vi har en relation som jag är väldigt rädd om. Och vi har en kärlek mellan varandra som jag är rädd om. Och på samma sätt ska relationen funka med den heliga ande. Det är samma till Jesus och Gud. De ska inte vara någon matautomat. När jag är hungrig så går jag och lägger på en peng och så får jag vad jag behöver just för stunden. Det ska vara en gemenskap, annars så kan vi inte förvänta oss bönesvar. Vi kan inte förvänta oss att våra liv förändras om inte vi umgås med den heliga ande, Fadern och Jesus. Vi behöver träna oss i att samtala med den heliga ande, att umgås med, att prata vardagligt och förtroligt. Att säga, heliga ande, just nu, om någonting händer, säg att någonting händer, det händer något så du blir ledsen, säger vi, eller sårad. Att heliga ande, fy vad jag blir ledsen nu alltså. Säg det. Precis som du säger till din bästa vän. Eller din fru eller man eller familj. Alltså var väldigt tillgiven. För han vill vara tillgiven med oss. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Gud pratade med sin vän Abraham om vad han skulle göra. Gud hade ju inte behövt det. Han hade ju miljoner änglar han kunde prata med. Men han ville inte, han ville prata med Abraham. För det var hans vän. Abraham var inte perfekt på något sätt. Han är ungefär som dig och mig. Man hade en tro som få slår. Men Gud vill vara vän med dig och mig. Hur blir man vän? Man umgås. Man tar tid. Man tränar sig. Och det kan vara sådana perioder man känner bara, nej, jag bara inte orkar med den här personen. Men nej, ska jag behålla den här vänskapen så träffas vi. Alltså ibland får man offra sig också, va? Det är inte, och det är det som bygger vänskap. Hur får man en relation med en människa? När man får hem gäster till exempel. Man samtalar. Man har trevligt. Man skojar. Man frågar, hur är det med dig idag? Vad gör du nu för tiden? Och förhoppningsvis frågar vännen tillbaka, och hur är det med dig då? Vad gör du nu för tiden? Så det inte bara blir en monolog. Utan man ger och man tar, man umgås. Man äter ofta tillsammans. Man har trevligt. Och så träffas man regelbundet. Ofta. Och då byggs den här relationen. Då byggs den här vänskapen. Så att du helt plötsligt är en människa som umgås med väldigt mycket. Till slut är det så här, den behöver inte säga någonting. Du ser bara på uttrycket i ansiktet vad den vill, hur den mår eller vad den inte vill. Du kan läsa det. Du kan känna det med människor som du umgås med dagligen. Nära vänner. Alltså man ser direkt, alltså, om jag tar min fru då. Jag kan ju se på ansiktsuttrycket om något är bra eller inte är bra väldigt snabbt. För att vi umgås ju jämt. Så. Mina killar som jag jobbar ihop med på jobbet, vi känner varandra väldigt, väldigt, väldigt väl. För vi har hängt ihop i många år. Jag ser nästan direkt när det är någonting som gnager någonstans. Bara för vi är vänner. Och de ser samma med mig. Det kan vara gånger ibland som jag får en arm av Maxen om vi jobbar. Är det bra, Glenn? Ja, det är bra. Det är mycket att tänka på nu. Bara, jag ser det, säger de. Alltså det är vänskap. Alltså man bär varandras bördor. Och det vill den heliga ande etablera med dig och mig. Vi ska inte ha den heliga ande som ett moln eller en kraft eller tungotal enbart. Det är bara små saker som den heliga ande gör, dock väldigt viktiga. Men vi måste börja se den heliga ande som en individ. Föreställa oss honom i tankarna som en människa. Som vi umgår, eller ja, alltså, ja, förstår vad jag menar, han är ju Gud då, men alltså en varelse, inte något svävande som flyter omkring, utan en människa, en varelse, en förkroppsligad personlighet. Samtala med den heliga ande, träna dig. När du vaknar på morgonen så säger, god morgon helige ande. När du går och lägger dig, god natt. Helige ande. Men blir inte Jesus och Gud avundsjuka då? Nej, för de är ett. Det är samma. Men du kan säga god natt, helige ande, Jesus och Gud också. Det är helt okej. Okay. Men alltså, vi måste träna oss i att bygga upp en väldigt nära relation till den helige ande. För om vi gör det, då kommer vi att höra mycket lättare, mycket snabbare. Plus att hans utomordentliga kraft som finns kommer att bli starkare i våra liv. Den här kraften som vi ser många av de här gudsmänniskorna har, Catherine Kuhlman, Benny Hinn och olika. Just det här enorma, det är ju inte speciellt för dem. Alla troende, de läser apostlagärningarna, alla gjorde kraftgärningar under mirakler. Men vad var det? Jo, de kände den heliga ande. Det står att på ett ställe i apostlagärningarna, vi har fastat och bett och kommit överens med den heliga ande att göra si och så. Alltså den heliga ande var med på mötet. Tänk våra möten. Att det blir så att man tar en stund och stoppar man upp. Ja, heliga ande, vad säger du? Det låter ju jättekonstigt, eller hur? Men alltså, vi behöver nog rucka på våra vanor för att den heliga ande vill få en mycket, mycket mer central plats i våra liv. Den heliga ande vill vara din bästa vän. Den heliga ande vill fylla oss om och om igen med sin närvaro och sin kraft. Och sen vill han att kraften för kraftgärningar ska växa sig stark i våra liv. Att stora under och tecken sker genom våra händer. Men det är bara genom en nära gemenskap med honom. Om vi slår upp Romarbrevet 8:11. Där står det så här. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Jesus från de döda, Kristus från de döda, göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Här har vi helande och mirakler. Men alltså, om man läser här igen. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda. Uppväcka en död. Det är slut. Och någonting uppväcker det. Hans ande. Alltså den heliga ande. Den kraften bor i dig och mig. Samma kraft som uppväckte Jesus från det döda. Samma kraft bor i dig och mig. Vilket innebär, eftersom Jesus sa det, att ni ska göra samma gärningar som jag och ännu större. Alltså, vi har inte sett någonting än, men det är underbart de små saker vi ser, de här helarna. Men det finns så mycket mer. Det finns så otroligt mycket mer. Alltså, det finns en kraft hos den heliga ande som är obeskrivlig. Om man läser på de här mötena där Guds ande har gått fram på ett otroligt mäktigt sätt, där de har tömt rullstolarna, där de har bärt in lama och de går hem. Såna här saker. När människor kommer in på gudstjänsterna så bara de blir friska. Sån kraft finns. Hur får vi tag på den? Gemenskap med den helige ande. Men jag är inte så helig och rättfärdig och så. Det du visst är, för i den sekund du tar emot Jesus som din herre och frälsare, så är du fullkomligt rättfärdig. Sen startar en helgelseprocess som håller på hela livet. Men du är rättfärdiggjord, alltså mottaglig för den heliga ande i dess fulla mått. Och Gud av nåd ger inte all kraft med en gång, för vi kan inte bära det. Utan ju mer vi lär känna Guds ande, desto mer kan han portionera ut. Desto mer mirakler sker i ditt liv personligen, men desto mer välsignelse kan du och jag vara till. Tänk att få träffa en människa och så får du bara ett kunskapens ord till den så här. Jag bara känner att det som du går och bekymrar för, det kommer bara lösa sig. Det kommer lösa sig imorgon klockan 12. Så kommer du få ett telefonsamtal och då kommer allting vara löst. Tänk att kunna förmedla sådana saker. Att hjälpa människor. Men då behöver vi Guds andes kraft. Och den kommer inte bara så, utan tillbringar vi tid med den heliga ande så kommer han att portionera ut den här kraften. Alltså frågor och sånt som dyker upp i vardagen. Skriv ner dem på en lapp eller skriv dem i din telefon. Gör precis som vi har ledningsgruppsmöten och personalmöten. Då skriver man en agenda. Man skriver ner, det ska jag ta upp, det ska jag ta upp, det ska jag fråga om. Hur gör vi med det? Hur gör vi med det? Så skriver du upp det under dagen. Och så på kvällen så sätter du dig med den heliga ande och så säger, heliga ande, jag har några frågor här som jag inte riktigt vet hur jag ska göra. Vad tycker du vi ska göra med det? Och då ska man inte bara, herre, vad vill du vi ska göra med det? Och vad ska vi göra med det? Och vad ska vi göra med det? Och vad ska vi göra med det? Amen. Jesus, amen. Och så går man vidare. För då har inte han hunnit svara. Så behandlar vi ju inte varandra när vi umgås med. Jag ställer ju inte massa frågor till min fru och sen så reser jag mig upp och går. Utan jag sitter där och väntar på svaret. Men tänk om det inte kommer då? Nej, men då har vi i alla fall väntat. Och förr eller senare kommer det. Förr eller senare så lär vi känna igen när han svarar. Vissa saker svarar han på, inte på med en gång. Av olika anledningar. För antagligen, jag har berättat det flera gånger, jag ska berätta det igen. För några år sedan så kände jag måste ha en annan arbetssituation. Jag var på väg, jag var i väldigt mental obalans. Och jag ropade till Gud, så jag måste ha en annan arbetssituation. Jag måste ur detta jag håller på med. Och jag bad. Och jag tjatade på Gud. Jag bad morgon, middag, kväll. Jag sa, Gud, jag bara måste. Och till slut så hör jag en röst inom mig säga, du måste vänta lite för jag måste lösa vissa saker först. Det kom som en blixt från en klar himmel bara. Så. Och jag visste, det här är inte mina tankar. En månad senare var alltihopa löst. Vissa saker, Gud måste ju liksom flytta den dit och så öppnar vi dörren där. Men han hör bönen. Han hör bönen. Och när du sitter där inför Herren, hur ska jag göra här med den här? Så här har vi ett problem, Herre. Heliga ande, vänta då på svar. Och väldigt ofta så talar han med bara en visshet. Du vet, det här var Gud. Det är ingen röst som liksom så där. Det kan vara, men det är inte vanligt, utan det är en tanke, det är en förnimmelse på insidan med total frid och övertygelse att så här är det, eller så här gör vi. Och den får man bara om man tar tid. Tid med honom. Man stänger av tvn och så går man och sätter sig med honom istället. Den heliga ande vill förändra ditt och mitt liv. Det står i Bibeln. Och så här är det med det här, vill han. Han vill att vi ska göra omöjliga saker. Omöjliga saker. Vi människor, hur många gånger hör man inte, nej men det går aldrig. Ingen har gjort det förut. Nej, det går, sitt i båten Petrus ungefär. Nej. Den heliga ande och Gud och Jesus älskar när vi gör saker i tro. När vi ser det omöjliga och vill genomföra det. Han älskar det. Det triggar Gud. Och här är en som tror att jag kan göra det som inte går. Den heliga ande vill att du och jag ska göra omöjliga saker. Det står i Guds ord, var inget öra hört. Och vad inget öga har sett, vad Gud har berett åt dem som älskar. Alltså, vi kan inte föreställa oss vad som finns framför oss. Men det kan bli så att vi går genom vårt liv och så går vi in i himlen en dag. Och vi har liksom bara haft det bra. Och mindre bra, kanske. Eller så kan det bli att vi varje dag disciplinerar oss, prioriterar. Helige Ande, jag vill bara samtala med dig en stund. Och så få leva i det livet. Vad inget öga har hört, inget öra har hört, vad inget öga har sett, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Men jag har det ju bra som det. Jag behöver inte allt det där. Du behöver du visst det. För det finns en värld där ute som inte känner Jesus. Som behöver precis allt det himlen har att ge. Och du och jag är dess bärare. Och då är det så här. Vi behöver, mina vänner, överlåta oss till detta. På ett helt nytt sätt. Och nu ska jag dela någonting här. Detta upplever jag är profetiskt. När jag satt igår och förberedde mig och bad. Ibland kan du bara känna, vet du, att atmosfären ändras. Eller det ändrar sig på insidan. Du bara märker att det här vill Gud lyfta fram på ett särskilt sätt. Och när jag har förstått det. Att ganska många gånger då, när Gud ger mig profetiska budskap. Så får jag en viss upplevelse här inne som jag inte kan beskriva, men jag bara vet att det här var viktigt för Gud. Och detta är utmanande, allvarligt. Men om vi gör det oerhört välsignat. Och jag har upplevt detta en tid, jag har känt det en tid, jag har känt det i mitt eget liv. För det som jag kommer att säga nu, jag har riktat svärdet mot mig precis lika mycket som jag riktar det ut. För vi sitter i samma båt. Men detta är, och nu, detta går ut på nätet nu, så jag talar till alla Guds barn i Sverige, alla kristna i Sverige. Vi vill ha väckelse, eller hur? Vi vill ha väckelse. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi vill att det är underbart med våra nya vänner från Afghanistan när de blir frälsta. Underbart, jag är så glad för det. Men vi vill att den bockige och vrånge svensken också ska bli frälst. Ska vända om och komma till tro på Jesus. Visst vill vi det? Vi kallar det till det. Och det är så här. Om vi ska få det så måste vi upp på en helt annan nivå än vad Guds folk befinner sig på idag. Det här är ingen fördömelse. Men jag upplever så starkt att det är Guds ande som talar till oss i sin kärlek, i sin mildhet. Att vill vi ha väckelse i Sverige så är det en helt annan nivå som behövs. Och hur då? Vi måste lägga våra egna idéer och erfarenheter vid korset. Allting som vi har samlat på oss i livet, det kristna livet, måste vi ta och lägga vid Jesu fötter och säga: Jesus, på nytt vill jag ge mitt liv till dig. På nytt vill jag överlåta mig till din kallelse. Jag har varit din tjänare i alla år. Men på nytt vill jag bara lägga mig ner inför din tron och säga: ta mitt liv igen. Jag lägger ner alla mina idéer, allt vad jag tycker, allt vad jag vill. Allt som jag inte håller med andra kristna om. Allt som jag bara lägger det inför dina för. Jesus, jag ödmjukar mig inför dina fötter. För det enda som spelar någon roll är att jag får följa dig.
Det enda som spelar någon roll är att på domens dag att du säger: Herre, bra gjort. Gå in i din Herres glädje. Vi måste lägga allting vid korset som är en propp för den helige andes flöde i våra liv. Som hindrar människor att komma till tro. Som hindrar människor. Vi måste lägga det vid korset. Vi måste lägga all bitterhet, all oförlåtelse, all orenhet, all religiositet, allt jag vill inte, allt jag har med mig som tradition. Vi måste, det är inget fel med traditionen, men just nu, säger Herren, måste vi ta traditionerna, lägga vid korset. För det finns någonting viktigare som väntar. Jag vill så mycket mer med Guds folk i detta land. Lägg det vid korset. Omvänd er till mig så ska min ande flöda för er. Skulle min arm vara för kort, säger han, att jag inte ska kunna frälsa? Nej. Det är för era synders skull som jag inte kan verka. Och jag vill att Guds folk, att ni Guds folk, lägger era liv vid korsets rand. Jag vill tala till er. Jag har något så mycket högre för er än vad ni kan drömma om, än vad ni kan ana om. Det finns så mycket mer, säger Herren. Lägg era liv i korset. Överlåt er på nytt. Jag har fantastiska välsignelser. Jag har en fantastisk kallelse för var och en som väljer att följa mig. Övernaturligt liv i frid och glädje och mirakler. För var och en som väljer att följa mig helt och fullt. Det är mycket enhetssnack i vårt land. Jag är absolut för enhet. Men det som jag upplever Herren säger är: vi kan inte ha en naturlig enhet med människor som säger nej till Guds ord. Som säger jag tror på detta men jag väljer bort detta. Jag tror på detta och jag väljer bort detta. Det går inte att ha enhet då. Men vi ska välsigna dem. Vi ska älska dem. Men det går inte att sänka trösklarna för att alla ska kunna känna sig hemma. Det går inte. Jo, det går. Men då blir det inget. I ett fotbollslag på elitnivå så kan du inte plocka in division 4-spelare också bara för att alla ska få vara med. Det måste vara olika klubbar. Den som vill satsa och komma dit upp får det. Men det kostar. Det kostar allt. Och mina kära vänner, enhet är inga problem när man älskar Jesus och följer Guds ord. Men vi kan inte. Vi får inte sänka trösklarna och urvattna Guds heliga evangelium för att de som väljer att inte följa Guds ord fullt ut ska kunna vara med. Vi får inte, vi kan inte. Men jag vill understryka det. Vi ska absolut inte förakta eller se ner på människor som väljer att gå den vägen. De ska vi välsigna, för Herren älskar dem precis lika mycket och Herren tar hand om dem. Men vi kan inte, vi får inte sänka standarden för att uppnå en enhet. Då får vi ingen väckelse. Och det är så här, Gud vill att vi ska ha
väckelse.
Och också något jag upplevde igår när jag satt, alltså som kom såklart. Alltså Bibeln, Guds ord, nu är ju Bibeln mycket elektroniskt, jag använder det jättemycket, men Bibeln, den, våran heliga bok, alltså den är verklig. Den är verklig. Och Jesus säger att inte en punkt ska förgås. Och den som plockar bort det minsta lilla ska aktas som den minsta i himmelriket. Alltså Guds heliga ord måste du och jag följa till 100%. Överlåter, inte lagiskt, nej. Det är därför vi, den heliga ande, våran hjälpare, inte i fruktan, inte så, utan helig, tillsammans med den heliga ande, det är då det blir ljuvligt, det är då det blir glädje, det blir fri, det blir bara underbart. Men om vi väljer bort någonting i Guds ord, om vi går någon annan väg, så stängs välsignelsekranen där. Och för ditt och mitt liv, men för dem som aldrig har hört. Och jag vill inte komma till himlen och se att det går så många förlorade. För att jag inte gjorde det som jag skulle. Och tyvärr är jag rädd att jag kommer att få se det. För jag vet att det är människor som inte lever idag. Som hade jag bara pratat med dem, kanske de hade fått gå in i himlen. Men jag vill inte se mer sånt. Alltså det här är lite allvarligt budskap, men jag upplever verkligen att Guds ande manade mig att i kärlek, alltså det här är ingen fördömelse, utan det är för att jag ska avsluta med Benny Hinn berätta. Jag satt och lyssnade på en intervju med honom här en kväll. 2015 så blev han sjuk och blev inlagd på sjukhus. Och några år tidigare, hans fru hade ju lämnat honom. Han hade det jättetrassligt i äktenskapet och hade det väldigt, väldigt besvärligt. Men smörjelsen var samma. Guds ande verkade på hans möten på ett fantastiskt sätt. Och så blev han inlagd på sjukhus. Och så låg han där. Och då sa han, då hörde jag Jesus säga: Penny, jag är här. Jag bara väntar på att du ska komma tillbaka till mig. Och han sa, jag började gråta. För jag visste att detta var Guds ande som talade till mig. Denne Guds man, mitt i sin tjänst, hade det inte rätt ställt med Herren. Och så berättade han sen, när jag kom ut från sjukhuset och kom hem. För han berättade, från och med den stunden, så när han liksom fick den här upplevelsen och sa att jag kommer här, jag kommer och så vidare. Så reparerades hans äktenskap. Då vände alltihopa och började gå åt rätt håll. Sen hade han en dröm. Att han var död. Och han stod i kön fram till pärleporten. Och Jesus stod där. Och det var massa människor framför. Och så satt en mycket känd, jag vet inte vem hon är, men en kvinna som har spelat orgel i alla år. Som är hemma hos Herren nu. Hon satt utanför porten och spelade. Alltså så fort Jesus sa, kom in min trogna och gode tjänare, så spelade hon en hymn. Och så öppnades dörren. Och så fick de gå in och så stängdes dörren. Och så var det nästans tur. Men så var det en som kom fram och det var en helt annan hymn. En mycket, mycket skräckinjagande hymn. Och då såg han två änglar komma, eller två män sa han, men han trodde det var änglar. Och ta den här personen och gå åt andra hållet. Och den här personen, han skakade av skräck när de gick bort. Han var förtappad. Och Benny, han bara kände, det är så fruktansvärt. Och så var det Bennys tur, så kom han fram. Så tittade Jesus på honom och sa ingenting. Och organisten, hon sa, får Benny komma in, Herre? Och då tittade Jesus på henne och så tittade han på Benny. Så sa han, jag har ögonen på dig. Sabbar inte. Och så vaknade han. Och när jag vaknade så bara talade i tungor. Det bara, och han sa, jag hade verkligen upplevt Herrens terror. Han sa, det är ingen som predikar om Herrens terror. Men jag fick uppleva Herrens terror. Alltså, det är allvar. Det är heligt. Det finns en himmel. Och om inte jag gör mitt så kommer jag inte in. Han sa, jag har predikat för miljoner människor. Jag har fört miljoner till tro. Jag har sett under som få har sett. Han sa, det är inte värt något den dagen inför tronen. Det är inte värt någonting. Det enda som betyder är att jag har det rätt med Jesus. Och hur bevarar vi det, sa han. Just det som vi har talat om här idag. Var med Jesus. Älska Jesus. Ha gemenskap med honom. Kom närmare. Sträck dig närmare. Så kommer det att gå bra. Lyd honom. Och det var väldigt, väldigt glädjande att höra en så stor gudsman ha denna så genuina kärlek till Jesus. Och att det var det enda som betydde något. Inte någonting det här annan var med om. Det var gripande, tyckte jag. Vi ber. Helige Ande, jag ber att du ska ta allt som har sagts här idag. Och jag ber att det som har varit från mig, att det ska glömmas bort. Men det som har varit från dig, Herre, att det bara ska få rota sig i våra hjärtan och bära frukt 30, 60 och 100 fallt, Herre. För att vi ska blomma som kristna och för att vi ska kunna föra andra människor in i ditt rike. Herre Jesus, jag ber för var och en som är här. Jag ber att du ska röra vid var och ens kroppar som är här inne. För helige Ande, du är här. Jag ber att du bara ska röra vid var och en här nu, Herre Jesus, som behöver din välsignelse. Helige Ande, kom och bara sänk dig ner i den här gudstjänsten. Och du ser om någon är sjuk, bara rör vid den personen, Herre Jesus. Du ser om någon har andra behov. Bara tala till den. Rör vid den, Herre Jesus. Vi ber helige Ande att du ska röra vid var en som är. Och vi ber helige Ande att från och med idag så ska var och en av oss som är här inne umgås med dig på ett nytt sätt. På ett förtroligt sätt. I Jesu namn. Amen. Halleluja, Jesus. Ska vi ta en sång, eller? Ta en sång.